Just nu pågår en historisk terrorrättegång i Bryssel.
10 men are going on trial in the Belgian capital over the deadliest peacetime attacks in the country's history.
Terrorcellen misstänks ha genomfört både attackerna i Paris 2015.
So the people coming out of the Bataclan injured.
Och attackerna i Bryssel 2016.
Brussels airport has been targeted in a terrorist attack.
Attacker som sprider skräck i Europa. På en kvart får du veta om terrorsekten IS skulle kunna göra liknande dåd i Europa idag. Och varför USA varnar för IS 2.0.
ISIS is here, she says, and these fighters are armed.
Det är onsdag den 7 december. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Teresa Kischler, Europakorrespondent på Svenska Dagbladet, boendes i Bryssel, och Bitte Hammargren, frilansjournalist och Mellanöstern analytiker. Hej på er.
God morgon.
Hej Alexandra och Teresa.
Du, jag tänkte vi skulle börja hos dig, Teresa. Nu pågår ju rättegången mot en terrorcell som misstänks för terrorattacken mot Bryssels flygplats och tunnelbanan 2016. Mm. Och du, Teresa, du befann dig ju på flygplatsen den där dagen. Kan du ta oss tillbaka dit?
Ja, men det stämmer. Jag skulle flyga till Sverige och det var tidigt på morgonen. Och jag har precis fått mitt boardingkort och så hörde jag en första smäll och så började folk liksom yra om vad står på. Och sen så kom det en stor smäll väldigt nära mig. Och då började jag springa och precis som alla andra så var det bara ren skräck. Jag minns att hjärtat slog så hårt så jag trodde hela bröstet skulle sprängas i bitar och sådär. Och sen så var det några dagar. Alltså först var vi ju liksom inne i flygplatsen ganska länge innan man kunde ta sig ut och blev evakuerad. Så det var en hel dag med, det var kallt och ruggigt och alla var rädda. Och det var barn som var rädda och massa föräldrar som försökte liksom leka med dem och bete sig som vanligt. Och det var så, det var nästan det värsta att se hur man, föräldrar liksom verkligen försöker att lugna sina barn. Och så. Men sen var det ju flera dagar efteråt som hela Bryssel var fullkomligt lamslaget. Inte bara vi som hade varit med. Bryssel är liksom litet. Det är som Sverige, Belgien, 10 miljoner invånare. Alla kände någon som kanske skulle tagit den där tunnelbanan på morgonen, den som sprängdes. Men blev kvar för att skulle kolla om de stängt av strykjärnet eller kaffebryggaren. Det är de här vanliga historierna som ofta dyker upp när det har hänt något. Framförallt det blev så tomt och sorgligt direkt. Hela staden tömdes, gatorna var jättetomma. Bryssel lever på sina kongresser och toppmöten och sånt där och det kom ju inte en kotte. Så att staden liksom började gå på knäna ekonomiskt väldigt fort. Det fanns ingen glädje alls där under så lång tid. Så jag minns det liksom med väldigt tungt hjärta, inte bara själva händelsen och jag fick så här posttraumatisk stresssyndrom och sånt där efter. Men jag minns nästan med ännu större, starkare i minnet är den här sorgen jag kände över Belgien, som jag insåg då att det var ett land jag hade liksom adopterat och börjat gilla så mycket att det gick så dåligt för Belgien.
Mm. Hur skulle du säga att Belgien och Bryssel förändrades efter attacken? Hur märkte man av det?
Man märkte direkt att det blev större militär och polisiär närvaro i gatubilden och mycket värnpliktiga som sattes in att bevaka nedgångar till tunnelbanan och sånt där. En medvetenhet om att ja, men det kan hända något hos oss också.
Finns det någon rädsla för terrorråd idag i Bryssel, skulle du säga?
Den här veckan så har ju då en enorm rättegång inletts här i Bryssel mot de kvarvarande 10 stycken män då som man tror var delaktiga och i sprängningarna här i Bryssel. Och det är till mångt och mycket så är det exakt samma personer som man tror var delaktiga i attentaten i Paris. Skräcken som har funnits i Bryssel i de här åren och för mig personligen också har varit att om det skulle vara så att de inte lyckats ta alla, om det skulle finnas kvar liksom medlemmar ur den här terrorgruppen som ligger och trycker gömda i lägenheter någonstans eller källare någonstans. Så jag hoppas att den här rättegången nu, att man får reda på mer, att de lyckas pressa de åtalade på information om det finns folk kvar. Så att jag vågar att känna mig säker.
Klockan är strax före 8 på morgonen den 22 mars 2016. På Zaventem flygplats, en mil utanför Bryssel, checkar folk in sitt bagage och letar upp sina flighter på anslagstavlorna. Det är som vilken morgon som helst. 3 män kommer gåendes i vänthallen. De rullar varsin bagagevagn med väskor på. De ser ut som vilka resenärer som helst. Men i väskorna finns inte något vanligt bagage, utan bomber. Två av männen går fram till varsin incheckningsdisk och detonerar bomberna. Sen blir allt kaos. En dryg timme senare så smäller det igen.
During rush hour, designed to cause maximum loss of life.
Den här gången inne i tunnelbanan i centrala Bryssel. 32 människor dödas och över 200 skadas. Och Belgien blir ett land i sorg.
Chaos on the streets of Paris tonight. Gunfire ringing out and simultaneous reports of an explosion.
Bara 4 månader tidigare har samma terrorcell dödat 130 människor i vad som beskrivs som det värsta terrordådet i Frankrike i fredstid.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bitte, nu har det ju gått 6 år sedan terrorattacken i Bryssel. Alltså, hur starka var IS där 2015-2016 skulle du säga?
De hade ju ungefär en tredjedel av Syriens territorium och uppemot 40% av Iraks territorium. Det var ju en fas när de faktiskt hotade Bagdad också. De hade tagit Iraks näst största stad, Mosul. Och det välde ju in folk till då deras bygge av kalifatet från så många länder. Sen började de pressas tillbaka då successivt genom att framförallt shia-miliser i Irak började trycka tillbaka dem och kurder i norra Syrien med amerikansk hjälp från luften. Så att det här var en period, om man backar bandet, när det fanns de som såg kalifatet kanske som en ny realitet faktiskt. Mm. Men nu har vi fått nya realiteter på marken i de här länderna. Mm. I alla fall just nu.
Ja, men för vad har hänt med IS sen dess?
Ja, alltså, när de förlorade Mosul först i Irak så var det då en stor symbolisk seger, och som så småningom så förlorade de ju successivt mark även i då norra Syrien med Raqqa som var deras huvudstad. Men deras sista fäste höll de ju fram tills mars 2019 i staden Baruz, och när man tog den så välde det ut många, många fler än vad omvärlden hade föreställt sig. Sedan dess så sitter ju då tiotusentals i fångläger i nordöstra Syrien. Men det här är ju, som alla vet, ett bräckligt politiskt läge just nu. Turkiet hotar med en ny invasion. Det gör att kurderna som håller lägren måste mobilisera om sina stridstrupper för att hålla gränsen mot en möjlig turkisk invasion. Därmed försvagas också kontrollen av fånglägren. Det är ju inget erkänt självstyre i nordöstra Syrien, vilket också försvårar situationen. Amerikanska militärer har också varnat för att det kan komma ett IS 2.0. Och som jag bara får nämna ett exempel, så stormade de ju faktiskt ett fängelse med de hårdföra jihadisterna i januari i år. Det var strider som pågick i mer än en vecka. Det var flera hundra som flydde därifrån. Den här kampen är inte över.
Får jag lägga till där också att en av de frågor som dyker upp och kommer att höras i den här rättegången i Bryssel är just vilka eventuella människor som ger order fortfarande från Syrien, om det finns några. Det som var udda med den här terrorcellen, till skillnad från tidigare terrorceller som har varit verksamma i Frankrike till exempel, det var att samlingspunkten, knutpunkten för dem alla var IS i Syrien. Order ska ha givits från Syrien. Så att en fråga som ofta dyker upp i belgiska medier, det är ju såklart, vad vet vi om vad som händer i Syrien?
Ja, men vad händer i Syrien då, Bitte? För du sa det där, IS 2.0 låter ju jätteläskigt.
Mm. Ja, alltså, vi vet ju att en del har rakat av sig skäggen och de har nu mer längre långbyxor. rötter så att man inte ser anklarna för inlämmas och försvinna in i folkmängden. Men om Turkiet gör verklighet av sitt invasionshot och då tränger de syrisk-kurdiska enheterna längre söderut, in djupare in i arabiska områden, så finns det latenta konfliktytor där. För i en del av de arabiskt dominerade områden som de kontrollerar, så finns det naturligtvis sådana som under radarn delar fortfarande IS ideologi. Och därför är hela det här storpolitiska hotet med Turkiets invasionsplaner ett riskmoment för hela regionen. Det är också därför amerikanerna kräver av länder som kan det att ta hem sina medborgare. Men de talar ju för döva öron, exempelvis gentemot Sverige.
Det gör mig alldeles iskall att höra det du säger, Bitte, för att jag har ju funderat på om jag efter 6 år kan känna mig trygg och sådär i min hemstad här. Och att höra dig prata om IS 2.0, det gör mig lite nervös.
Vad kan egentligen hända med de här IS-terroristerna som sitter fångna? För som du säger så vill ju till exempel Sverige inte ta hem dem.
Ja, det värsta scenariot är ju att IS, som har ju sovande eller aktiva celler i regionen under en turkisk invasion, gör nya stormningsförsök som blir ännu mer lyckade än det i januari, och att de därmed kan spridas i regionen och hitta sina nätverk. Och det finns ju då fickor i oländliga områden, i Irak till exempel, eller i Syrien. Och att jag tror inte att de har möjlighet att bygga upp liksom ett sammanhållet territorium och ta stora städer som tidigare. Men det finns, detta är ett globalt nätverk också. De har ju alltså en stor kapacitet i Afghanistan, som vi har sett. De har det i Sahel och i Afrika söder om Sahara. Så att det är en förgrening som finns spritt över världen. Jag tycker att man ska faktiskt lyssna på när amerikanerna betonar gång på gång att länder som kan det måste ta hem sina misstänkta terrorister för att lagföra dem eller rehabilitera dem i sina egna länder.
Men jag tänker, den här perioden som vi pratar om då, 2015-2016, och den episoden i liksom europeiska huvudstäder, så var ju känslan att det var väldigt mycket terrordåd och att mycket kunde hända. Och de här både dåden i Paris och i Bryssel var ju storskaliga dåd som var väldigt synkroniserade och planerade och satte ju enormt stor skräck i alla. Jag kommer ihåg att jag var jätterädd under den här perioden. Alltså idag, hur ser hotet från IS ut i Europa? Skulle de kunna göra liknande dåd idag?
Ja, det får man ju verkligen inte hoppas. Man har ju försökt att för det första samarbeta mer, det är ju den stora grejen. Att det inte liksom började blinka på datorskärmar runt om i hela Europa när någon av de här killarna som var delaktiga i Bataclan, den här konserthallen i Paris, det dådet där, åkte fast i en poliskontroll med hela bagageluckan full med vapen. Och det var ingen som öppnade bagageluckan tyvärr då. Men när samma bilar börjar dyka upp i samma gränser lite för ofta på väg från till exempel Turkiet, då ska det börja blinka på datorskärmar hela Europa. Det gjorde det inte. Hemlig polis och säkerhetstjänst är ju liksom som per definition hemliga, och det är klart att inte de ringer till varandra varje morgon, alla EU-säkerhetspoliser, och stämmer av med varandra, vad sysslar ni med nu för tiden? Det gör de inte, men man har ändå försökt att samarbeta mer och bättre, och inte bara Frankrike och Belgien, utan Europol har liksom försökt att få mer varningssystem och sånt. Sen har man försökt strypa pengarna som går till terrorgrupper. En stor del av den lagstiftning som man har försökt få på plats handlar om att det ska slå larm banker emellan. Sen kom det kanske mest kontroversiella från svenskt håll. Det var att man föreslog gemensamma europeiska skärpta vapenlagar. Det är för mycket vapen i omlopp i Europa, framförallt vapen som är liksom halvautomatiska och helautomatiska, som är lagliga för vissa personer då, om det kan vara människor som tillhör, vad vet jag, skyttelag eller jaktlag eller så. För Sverige kommer ju alltid frågan om att vi har så mycket jägare i Sverige, så där kom det ett stort motstånd, både Sverige och Finland framförallt, med skärpta vapenlagar. Men det var nog väldigt, alltså det är svårt för Sverige att argumentera att vi måste hjälpa våra jägare inför en fransk inrikesminister som säger att ja, men vi har precis haft en galning som sköt ihjäl 130 personer på diskotek här för att han kunde få fatt på lagliga halvautomatiska vapen. Alltså argumentationen vinner man väldigt lätt i Frankrike, om man säger så. Så där fortsätter man fortfarande att bråka om nya vapenlagar, men det är liksom exempel på vad man har försökt göra. Och sen det allra första man gör, det är ju faktiskt att stänga gränser. Det är ju den ryggmärgsreflexen som finns.
Mm. Vad tror du, Bitte? Kommer vi se sådana här storskaliga attacker gjorda av IS i Europa?
Ja, må Gud förbjuda att vi inte kommer se det. Jag tror ju att, som Teresa säger, alltså det ökade samarbetet och den större beredskapen kommer försvåra de storskaliga attackerna. Det kan ju fortfarande vara lättare för att ensamvargsaktörerna att passera under radarn. Men vi har ju också en skärpt terroristlagstiftning i Sverige nu som ju förbjuder resande till terroristområden, samröre, som ger säkerhetstjänster större möjligheter att förhindra detta. Men alltså, helt fritt från terrordåd, en sån miljö kommer vi ju inte att leva i.
Till sist, Bitte då, alltså, om man vill hålla koll på det som händer framåt, då tycker du att man ska kolla mot Turkiet och vad som kommer hända där?
Ja, det är ju naturligtvis en faktor man ska titta på, men man ska också titta på alltså Irak, som är ett sånt instabilt land som vi inte får glömma bort. Där finns så mycket djupa motsättningar. Jag tycker också att man måste titta på frågor i Afrika, för att IS gynnas i en miljö där det finns ökad fattigdom, där det finns klimatflyktingar. Där kan de också rekrytera. Jag tror att om man har en utrikespolitik som blir helt inriktad på bara Europa och våra enorma säkerhetsproblem i Europa efter Rysslands anfallskrig, så kan vi hamna i bakvatten. Man måste fortfarande ha blick lite längre ut i världen.
Mm. Tack så jättemycket, Bitte och Teresa, för att ni var med i Dagens Story.
Tack själv.
Tack för att vi fick komma.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Programmet idag producerades av Mattias Dellert. Redaktör var Teresa Stenle von Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss, så mejla till dagensstory@svd.se. Klippet i programmet kom från AP, France 24, NBC, Sky News och BBC.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.